Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Placera podden. Det är onsdag den, måste jag kolla, 11 mars. Jag som rådar podden idag heter som vanligt Jesper Norberg. Och idag har vi fått besök av en riktigt erfaren person, tillika en förvaltare med fokus på framförallt småbolag. Christian Brunlid, Handelsbanken, välkommen.
Tack för det Jesper, kul att vara här.
Du, det är bråda dagar, väldigt unik period just nu. Hur är det att jobba nu?
Ja, det är väldigt speciellt naturligtvis. Det får man ju säga. Det är otroligt mycket ny information som kommer till en som man ska försöka bearbeta och göra det bästa av det helt enkelt.
Du har ju varit med länge i den här branschen. Du har ju sett både upp- och nedgångar. En kort reflektion kring det vi bevittnar nu på börsen. Hur skulle du jämföra det med tidigare kriser? Nu är vi mitt inne i den, så vi vet ju inte riktigt hur den slutar och så vidare.
Nej, vi vet inte slutet på det. Men om man tänker sig någon form av, hur lugn är jag? Jag är ganska lugn. Jag skulle säga finanskrisen 08-09, då var jag lite mer nervös faktiskt. Det kändes som att det var ganska långt utdraget. Det tog ganska lång tid innan vi fick liksom verktyg som kunde hjälpa att vända trenden. Nu tycker jag i det här fallet att vi vet ju inte facit än vad gäller coronautspridningen och exakta konsekvenser av det. Och det är klart att de ekonomiska konsekvenserna är kanske ännu svårare att överblicka. Men det görs ju rätt mycket kraftfulla åtgärder i tidigt skede som förhoppningsvis kan liksom dämpa effekterna av det. Att vi så småningom blickar tillbaka på den här tiden som, ja, inte speciellt kul men intressant, och vi lärde oss någonting och att livet går vidare någonstans där ute.
Vi ska givetvis prata väldigt mycket mer om det här med coronaviruset och den börsoron som har kommit i som ett resultat av det. Men i onsdagspodden brukar vi även fokusera lite grann på gästen och på fonden, och det ska vi även göra nu. Jag tänkte att vi skulle lära oss lite mer om dig. Om du börjar med att berätta, vad gör du på Handelsbanken?
Jag jobbar som förvaltare då av två fonder, den svenska småbolagsfonden och den svenska microcap-fonden. Det är två stycken fonder. Den ena har funnits väldigt lång tid. Svenska småbolagsfonden tog jag över när jag började 2007 i mars. Så den har jag förvaltat i 13 år. Den svenska microcap-fonden startade vi i november 2016, så lite drygt 3 år då har jag förvaltat den fonden. Utöver detta så jobbar jag ju, jag är lite övergripande ansvarig för vår småbolagsförvaltning då, som innefattar även nordiska småbolagsfonder och även amerikansk då. Men med huvudsakliga fokus på de svenska småbolagsfonderna.
Och för någon som inte jobbar som förvaltare, man ser ju framför sig en person som sitter och köper och säljer aktier i fonden. Men ert arbete rymmer mycket mer än så.
Ja, eller? Det är väldigt mångfacetterat naturligtvis. Vi ägnar hela dagarna åt att samla information, lägga pusselbitar som jag brukar säga ibland i alla bolag. Vi följer ju i princip alla noterade bolag mer eller mindre. Vi har olika modeller som gör att vi kan följa dem på olika sätt. Så att dagarna går till att samla information. Antingen träffar vi bolag som kommer hälsa på oss, eller att vi själva hälsar på. Vi träffar analytiker, pratar med mäklare och så vidare. Jag har också förmånen att sitta i en global miljö. Vi sitter på samma våningsplan, ungefär 25 stycken förvaltare på Handelsbanken, där förvaltningen av allt från då svenska, nordiska fonder till europeiska, amerikanska, asiatiska och så vidare. Så vi får ju väldigt mycket inputs från dessa marknader. Och idag i den här globaliserade världen så är det bra att få det. Vi delar väldigt mycket information mellan varandra. Vi har en väldigt öppet landskap eller kultur om man säger så. Så allting vi gör delar vi med oss. Så att det är en stor fördel. Vi har stora fonder, mycket kapital under förvaltning, relativt få förvaltare givet det då, men givet att vi har öppet landskap och informationsdelning så funkar det väldigt bra.
Och nu är du inte objektiv i målet här, men varför är det så mycket roligare och intressant att följa småbolag?
Ja, alltså småbolag tycker jag, dels så är det ju, det finns under de här 13 åren som jag har förvaltat småbolagsfonden så har jag ju i flera fall varit med från bolag som varit riktigt små som sen under de här 13 åren blivit riktigt stora. Att vara med på den resan är riktigt rolig faktiskt. Och att man kommer oftast väldigt mycket närmare management i bolagen. Även om inte vi kan driva bolag eller så, vi har inte gällande att vi kan det heller. Men vi kan bidra med en del erfarenheter och en del råd och tips på vägen. Det finns flera sådana exempel där vi gjort det. Där vi kanske kan ta oss en liten skärva av äran att bolaget har vuxit för att vi har... Ja, vi kan lotsa dem lite grann. Och framförallt så förser vi ju bra idéer, bra bolag med riskkapital kan man säga längs med vägen. Vi är ofta med om det är nya emissioner eller riktade emissioner som tas in, görs för att bolaget ska växa vidare, så är vi gärna med att stötta bra bolag.
Är det en viktig uppgift för dig, tycker du, att inte bara se till vad som ger bra performance, kanske kortsiktigt eller månadsvis eller årsvis, utan faktiskt också vara med att från starten en del av de här bolagen, även om det kanske är en kortsiktig risk?
Ja, vi vill gärna vara med. Det är klart, när jag går hem på dagen och utvärderar mig själv, vad har jag tillfört någonstans? Visst, vi har skifflat lite aktier fram och tillbaka, men man blir extra glad när man känner att man hjälpt bolagen någonstans på vägen med riskkapital. Sen får man komma ihåg att ju mindre bolagen är, desto mer binära är de. Ofta kan det vara en produkt man förlitar sig på eller något forskningsresultat eller sånt där. Och det, ibland går det inte alltid riktigt som man tänkt sig, men då är det ju trots allt så att det är en noterad miljö. Känner vi att det inte riktigt går som vi hade tänkt oss från början, så säljer vi ju aktierna och omallokerar pengarna till bolag som där den framtida avkastningspotentialen är betydligt bättre. Då. Och så är det. Det måste man också. Vi vet att det är hög risk. Vi vet att vi gör långt ifrån allt rätt. Men gör vi bara lite mer rätt än fel, så blir det bra för våra sparare. Och det gäller ju verkligen att våga hålla i de här vinnarna också, som kan liksom gå 10 gånger pengarna. Och det finns sådana exempel i fonderna.
Vad har ni för genomsnittlig placeringshorisont?
Ja, det finns aktier som har varit med under alla de här 13 åren som jag förvaltat. Det finns aktier som är med en förmiddag, höll jag på att säga. Det kan vara i noteringstillfällen så att vi är väldigt kortsiktiga. Men ofta ska jag säga att vi söker i alla fall säga att det kanske vi har en omsättningshastighet på 0,6 i fonden, så att säga att det är 1,5 år, någonting sånt där.
Om du exempel på någon aktie som har varit med väldigt länge?
Ja, men vad ska man ta? Trelleborg var ett småbolag när jag började. Det är fortsatt ett småbolag. Kanske lite misslyckande så att det inte vuxit sig större under den tiden. Medan Hexagon var en gång i tiden väldigt litet, men är ju då jättestort och har lämnat. Så att det finns ju alla möjliga exempel.
Och så hade du lämnat Hexagon eller?
Nej? Ja, Hexagon är alldeles för stort idag.
Det är för stort, ja.
Ja, exakt.
Hur många innehav ungefär i respektive fond?
Ja, vi har i småbolagsfonden så ligger vi knappt 90 innehav. Man kan säga, jag brukar säga det här lite som ett dragspel. I vissa perioder så har vi lite fler. Typiskt sett är det i perioder när marknaden är lite mer på riskhumör, där det görs rätt mycket börsnoteringar och sådär. Då är vi ute också lite mer ute i periferin och försöker hitta extra avkastning. Sen i perioder som typiskt nu då, när det är lite mer osäkerhet och sådär, då brukar vi dra ihop dragspelet och ha lite färre innehav. Typiskt bolag vi gillar som vi tror långsiktigt på lite extra. Så det typiska. I microcap-fonden har vi 48 innehav idag. Den är ju betydligt mindre storlek och sådär, men risken är högre, som jag sa också. Den här så att säga, binära risken är ännu större i microcap idag. Så då är det ett sätt att hantera risk och ha lite fler innehav man kanske har. Men samtidigt också i dessa tider när det är lite osäkert och det är flöden, både inflöden och utflöden, så innebär lite breda portfölj också att vi har alltid lätt att hitta likviditet. Vi kan alltid sälja om vi nu skulle behöva det. Hittills har vi inte sett några större flöden egentligen.
Är det så? Det känns som de flesta som jag har träffat senaste veckan, en och en halv veckan, säger att det inte varit några dramatiska utflöden från fonderna. Är det en bild som du delar?
Ja, det är det. Det var någon dag under sportlovsveckan där någon drog i stoppen eller sådär och sålde lite större. Men ur fondens perspektiv så i storleken så har det varit små procentuella tal. Vi får se vad framtiden utvisar. Jag tror att många som sparar i småbolagsfonder har en ganska långsiktig placeringshorisont. Och över tiden, jag tror även den här gången, så kommer vi komma ur det här och tycka att småbolagsfonder är en fantastisk investeringsalternativ på några sikt.
Om man tittar på största innehaven då i respektive fond, om vi börjar med småbolagsfonden, ett par exempel som ligger där.
Tar vi, det kan man ju se på olika sätt, men tar vi absoluta tal, vilka är de största innehaven? Om vi ska ta de fem största, så är det största innehavet idag är Balder, följt av SCA, Sinch, och sen har vi Electrolux och Embracer, som är de fem största då i absoluta tal. Hur kommer det sig? Ja, om vi tycker fastighetsbolag, vi tycker Balder, det är bara att titta på utvecklingen, fantastisk utveckling. Har ju, tycker jag, en stark portfölj i dessa tider, stort inslag av hyresbostäder. Utvecklar en del hyresrätter, bostadsrätter också. Så det tycker jag har ju kommit ner i belåningsgrad ganska rejält. Har gjort smarta affärer historiskt, varit tidigt in på nya marknader när andra inte varit där. Danmark, Finland och så vidare. Och en väldigt skicklig entreprenör då.
Ja. Och Sinch har ju haft en fantastisk utveckling fram till corona. Det har ju,
det har ju nästan hållit i sig, skulle jag vilja säga.
Den har klarat sig relativt.
Ja, den har klarat sig relativt bra.
Den ska ju rent teoretiskt i alla fall klara sig bättre i en sån här miljö, kan tyckas, eller?
Ja och nej, det är klart att det är en liten högvärderad tillgång, så det,
ja, det
man kan vara nervös av det.
Men om man ser rent affärsmässigt.
Men rent affärsmässigt och vad de håller på med, så är det ju inte det här, det är en produkt som snarare kommer öka efterfrågan, att kunna skicka ut meddelanden via sms och så vidare. Och de gör ju väldigt, de har ju en så här, flerdimensionell tillväxtprofil, om man säger så. Dels ökar ju liksom den här typen av efterfrågan på den här typen av tjänster. Sen har ju bolaget också utvecklat sina tjänster, så man har gjort liksom världsledande i vissa dimensioner. Och det är klart att alla länder, det finns många bolag som sysslar med något liknande, men då har man kanske första generationens sms. Det är så långt man har kommit. Men ska man in på andra, tredje generationens meddelande via telefonen, så är det rätt så stora investeringar från det. Då är det bättre att Sinch kommer och köper dem. Det finns ett sånt exempel var när man köpte ett bolag i Brasilien till exempel, som hade uppkopplingar mot operatörerna. Men, så det är väldigt fina synergier där. Så Sinch ska bli väldigt spännande att följa. Det var ett bolag som nästan ingen ville ta i för 15 månader sedan.
Nej,
men
verkligen.
Som nu har gått rejält. Och det är ju...
Människor hade lite svårt att förstå det. Var det inte så att det fanns en,
jo, det var det. Jag
en pedagogisk
med.
Utmaning där?
Ja, vi var ju med redan från början när noterades bolaget och jag träffade dem många gånger naturligtvis. Och även jag hade lite svårt att ta till mig exakt vad det var. Sen bytte man ju faktiskt management. Inget fel på den gamla, de är ju kvar. Men den nya vdn och folk runt omkring har ju haft mycket lättare att förklara vad det innebär. Jag tror folk har liksom lärt sig också. Och så har de gjort de här förvärven och liknande. Så att det är en helt annan story då. Och då får man dessutom komma ihåg att utlänningarna som borde tycka det här, amerikanerna inte minst, det är den största marknaden för dem. Utländska ägandet är fortfarande väldigt lågt i det här bolaget. Så det har vi framför oss också. Så den har ju...
Vad hade vi för större innehav på i mikrofonderna?
I microcap-fonden så är det största innehavet idag Cellink. Mm-hmm. Ni som kanske har lyssnat på mig förut i olika sammanhang vet att jag har vurmat för det här bolaget. Det är ett, de sysslar med 3D-printing av mänsklig vävnad, kan man säga. Det används på flera olika sätt. Dels inom forskning i läkemedelsbolag, att man mycket tidigare kan testa läkemedel i mänsklig miljö. Om det nu är en hud eller en leverceller. Eller man kan ju göra ganska häftiga saker. Det är ju kemi det här. Man har ju till och med lyckats producera ett litet hjärta som slår med hjälp av deras teknologi. De är världsledande här, har väldigt många intressanta kunder, både inom universitetsvärlden men även inom läkemedelssektorn. De har gjort en del intressanta förvärv faktiskt också som kompletterar. Så att det här tycker jag är väldigt spännande. Och visst, bolaget omsätter lite drygt 100 miljoner, går plus minus noll ungefär, men det är full fokus på tillväxt. Läser man årsredovisningen för 2019 så det är sällan man ser så tillväxtorienterade kommentarer eller beskrivningar som de har i sitt och vilka mål de har framför sig.
Och jag misstänker att det här är, förutsatt att inget konstigt händer, att det här är en typisk långsiktig aktie som man vill ha, med tanke på att de fortfarande har ganska låga nivåer.
Ja, absolut. Det är det. Jag tycker de har otroligt intressanta tillväxtmöjligheter. Och detta är då faktiskt också ett exempel på ett bolag som vi träffade väldigt tidig fas. Första investeringen vi gjorde var hösten 2017. Och sen dess har vi fått 4 gånger pengar ungefär. Och det var ett sånt bolag som vi längs med vägen någonstans hjälpte att få lite bättre presence i marknaden via nya rådgivare och så vidare.
Okay. Och något mer än Cellink i den fonden?
Ja, absolut. Sinch ligger faktiskt också med, även om den egentligen är lite för stor för ett microcap-fond.
Vad går market cap-gränsen egentligen för en mikrofond?
Ja, bra fråga. Om man tar en traditionell småbolagsfond så brukar man säga 1% av Stockholmsbörsens totala börsvärde, vilket innebär, vad kan det vara, 75 miljarder ungefär. En microcap-fond, då har vi 0,1, alltså 7,5 miljard.
Okej. Okay.
Övergräns, och det är vid investeringstillfället. Och det är klart att vi får ju hänga med om värdet ökar. Vi köper inte fler aktier över gränsen, men vi kan behålla.
Ja.
Men idén är ju lite grann att så småningom så ska vi sälja och omallokera tillbaka. Det är lite grann, om man tar en skoljämförelse, vi investerar på förskolenivå och sen så när man går upp till högstadiet eller mellanstadiet och säljer vi, så får man återinvestera. Och då kan ju småblocksfonden ta över och sen en vacker dag ta en Sverigefond över.
Ja.
Lite så kan man säga.
Så att Sinch var stor där också.
Ja.
Vi kommer komma tillbaka till några aktier som du äger. Men jag tänkte att vi skulle ändå försöka beta av det här med corona och hur det påverka marknaden. Mm. Det är givetvis svårt att sammanfatta, men hur skulle du förklara de exceptionellt starka rörelser vi har sett senaste tiden? Vi har också haft extrem volatilitet, stora intradagrörelser. Ja. Det här har vi inte sett på väldigt, 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 väldigt länge.
Nej.
Hur skulle du förklara hur mycket marknadspsykologi och hur mycket de facto ren rädsla för att det här kan bli en djupvarig recession av det här?
Ja, det är mycket psykologiskt. Sen får man komma ihåg att volatilitet tycker jag generellt har gått upp lite grann om man tänker. För att det, varför då? Ja, det är många fler som har access till marknaden. Många olika nya strategier. Vi har ETF, vi har datorer, vi har privatpersoner som är inte minst kunder i Avanza då som med knapptryckning kan påverka. Men tar man själva förloppet här, det är klart att när corona dök upp i Kina så var det ju ganska långt borta. Det var en liten skakning på nedre däck om man säger så. Mm. Vi fick väl mer och mer information om vad som hände. Det man inte visste då var liksom hur mycket ska det spridas, vilka drabbas, hur länge varade och så vidare. Det blev som en liten film som man har sett kring den här typen av virusutbrott. Då. Sen är det klart att när det så småningom då kom till Europa lite större omfattning så kom det innanför västen på något sätt och då blev vi ju mer nervösa. Och nu ser vi ju att det kommer till USA när de håller på att bli nervösa. Det finns väl andra kontinenter, Latinamerika, Indien som också ska bli nervösa. Så att nervositeten kring corona kommer ju finnas kvar. Sen tycker jag någonstans att vi längs med vägen, för varje dag som går så får vi mer och mer fakta kring det här. Vad innebär det? Vilka blir sjuka? Vilka är högriskgrupperna? Och så vidare. Och vi får väl se. Det finns ju en del kvar. Vi vet ju inte säsongsmönstret riktigt rejält. Kommer det här vara lika högt? Ett normalt influensa ebbar ut, toppar ju vecka 8 i Sverige och ebbar ut i maj. Gör det här också det eller inte? Vi får se. Lite sådana frågetecken finns kvar naturligtvis. Och det finns väl anledning att vara försiktig, precis som man ska vara i vilka influensatider som helst, när man träffar äldre och tvättar händerna.
Men helt klart är det ju så att det införs nu exceptionella åtgärder. Det känns nästan när man följer det här nyhetsflödet, som för övrigt också är en punkt att ta med det här, att det har ökat så mycket. Det är ju att det känns som världen håller på att stänga ner.
Ja, jag läste en rätt bra artikel i Svenskan, jag tror det var i helgen, där någon journalist, jag kommer inte ihåg vad hon hette, men hon beskrev lite, man får komma ihåg lite olika kulturer i olika länder. I Italien har man en liten kultur av att stänga ner när det händer plötsliga, om det är vulkanutbrott eller jordbävning och sånt där. Sen har man ju lite mer panik i systemet. Jag såg en ranking här som man faktiskt gjorde på global basis i höstas kring hur förberedda är vi för den här typen av situation. Och då hamnade Italien på en 32:a plats i världen, långt efter mindre utvecklade länder kan man tycka. Så de var ganska dåligt förberedda från början. Och Sverige, jag tror vi hamnar på en 12:e plats. Sen får vi se, liksom, det kan ju vara att när vi har mer fakta på bordet så får vi se hur förberedda vi var. Då. Men det var den bedömningen som gjordes då.
Vilka låg i topp?
Etta var faktiskt USA.
Intressant. Mm.
Men i alla fall, vi får se, och det är klart när sånt här inträffar, det som är jättesvårt att bedöma ur vårt perspektiv, det är alla följdeffekter. Mm. Det är klart att för 2-3 veckor sedan var det ingen som tänkt på att räntemarknaden skulle bli nervös och kreditspreadar skulle gå upp och sådana saker. Och vem vet vad som händer om 1 eller 2 veckor, då är det andra grejer, följdeffekter som dyker upp. Men min förhoppning någonstans, ju mer fakta vi får kring det här, så kommer man kanske inse att, så kanske förhoppningsvis att livet så småningom återgår till det lite normala. Att man får förhålla sig.
Man lär sig att leva med det här.
Ja, vi får leva med det här. Och i bästa fall så får vi ta på ett vaccin. Jag misstänker att det satsas mer än någonsin.
Jag kan ju bara, en egen reflektion där. Jag har ju givetvis inte några detaljkunskaper. Men under mina nästan 20 år som hälsovårdsanalytiker och sen efterföljande år som ekonomijournalist, jag har aldrig sätta en sån mobilisering och fokusering kring ett läkemedelvaccin som vi ser nu. Det är ju inte bara det att det är forskningsprojekt runt om i världen som uppenbarligen har fått nästan carte blanche på att snabba på det här så mycket ni bara kan. Men också att vi ser forskning kring befintliga läkemedel för att se vad den har för effekt på det här viruset. Inte bara alltså få fram ett vaccin utan även att hitta sätt att behandla och underlätta för de som får svåra lungsjukdomar och så vidare. Så att det är ju på något sätt någon form av optimism i all det här jobbiga som vi är inne i nu.
Ja, det pågår ju, en kollega till mig berättade, det pågår just nu 80 stycken studier, behandlingsstudier i Kina.
Och det är bara behandlingsstudier då?
Hur ska man göra det här bäst? Så vi lär oss ju hela tiden och förhoppningsvis så ja, lugnar vi ner oss lite grann. Det är ju hemskt naturligtvis för den enskilda drabbade och så också. Men jag tror att vi, det finns ju mängder med sjukdomar runt omkring oss som vi lever med. Men en vanlig influensa, det är som statistik, det dör 650 000 människor om året i världen kring det här. Och vi lever ju på som vanligt med det också. Så att vi någonstans, ja.
Men det är ju som du sa innan, det har ju fått då exceptionella följder. Vi har sett centralbankerna är ute och vi har redan sett penningpolitiska stimulanser i form av såväl räntesänkningar i USA, Kanada, England, Island idag. Vi har dessutom sett att man har tryckt in pengar i systemen, vilket är väl det man varit rädd för, att likviditeten ska liksom torka ur.
Precis, det botar ju inget coronavirus.
Nej, det gör
det. Men det gjuter ju olja på vågorna naturligtvis, att man till skillnad mot finanskrisen, att man tar ganska snabba åtgärder.
Man agerar snabbt.
Och den sista åtgärden är inte tagen än. Va? Det kommer komma många fler beroende på allting utvecklat.
Utöver det, för det är någonting som väldigt många makroekonomer och strateger som jag har pratat med har ju under flera år skrikit efter finanspolitiska åtgärder.
Ja.
För det har varit för lite av det, tycker många.
Ja.
Och det finns utrymme i ett antal länder, inte minst Sverige.
Ja.
Och där har vi ju nu sett sista dagarna bara. Det är visserligen många förslag, men också sånt som i sjösätts. Enorma finanspolitiska paket som
det kommer
som
att
håller
göra,
på att lanseras.
Absolut, och sen får man komma ihåg att det tar ju alltid lite tid tyvärr innan det liksom, ska man bygga en ny motorväg, det tar lite tid innan
absolut.
Det är igång då. Men absolut, det behövs oavsett. Men kortsiktigt så är det andra lättnader som kommer. Nu kommer ju även i Sverige, läste vi här då, att Finansinspektionen som skulle lätta lite grann på kapitalkraven för bankerna. Det är ju också bra att det är ju precis det här man har byggt upp, de här gränserna och buffertar i banksystemet för att kunna hantera den här typen av situationer, om det nu blir stora kreditförluster eller vad det nu kan bli för någonting.
Så men det känns ju som
också
att
med hjälper till.
Nu får de lätta på buffertarna om det här skulle spåra.
Om man ska följa skolboken så är väl det här väl ett tillfälle absolut att man ska fundera i de banorna. Och det verkar man göra. Och det kommer säkert komma många åtgärder till. Och det vi funderar mycket på nu, vi hade senast nu på förmiddagen ett stort möte internt, är liksom okej, vilken värld kommer vi ut i efter det här? Eller om några månader, vilka konsekvenser kommer det här få? Det är ju allt från världshandel, företag, hur de lokaliserar sig, sourcing, det mänskliga beteendet. Kommer vi resa i samma omfattning? Vilka beteendeförändringar kommer trigga? Det kommer säkert komma en del, regleringar och sånt där också, precis som det kom efter finanskrisen för hela finanssektorn, så kommer det kanske komma andra regleringar. Det är svårt att peka ut något just nu, men det kommer ju komma. Så att det är ju det är där vi ska fundera mest på. Så att vi har positionerat våra portföljer bäst utifrån det. Så att vi sitter ju inte stilla och inte gör någonting. Redan idag så gör vi ju förändringar på portföljerna. Vissa aktier har ju fått lite för mycket stryk, tycker vi, och andra kanske relativt för lite.
Så det var egentligen min följdfråga. Hur har ni själva agerat i det här? För många förvaltare jag pratar med, de säger att vi gör lite grann, men det är ju absolut ingen panik. Men hur resonerar ni och hur har ni agerat? Än så länge.
Eftersom flöden har varit relativt modesta så har vi ju inte behövt sälja ut i någon form av panik långt ifrån. Utan det har varit under ordnade former. Vi lägger som vanligt pussel. Det är klart att när Kina tog fart så blev det lite vilka bolag har Kina exponering lite extra. Idag kanske det är tvärtom, att nu kanske man ska söka upp bolag som har Kina exponering. Eftersom det, i alla fall för tillfället,
fänden har vänt,
för tillfället ser ut som att de är förbi det värsta. Då. Sen blev det ju Italien naturligtvis, och vilka har exponering mot norra Italien, nu blir det hela. Vem vet, jag senast igår tyckte att statistik för Spanien såg ganska taskig ut, så vem vet vilka har exponering mot Barcelona eller München eller vad det nu kan vara.
Man följer viruset
det kommer sätt. Ju bli den typen av nyhet och där, då är det ju lite så här tur eller otur för bolagen vilken exponering man har. Så, men vi får försöka lägga pusslet så väl vi kan och vara lite streetsmarta. Vi kommer ju aldrig kunna vända runt portföljerna liksom helt om, utan vi får ju, det är som en oljetanker ute, vi får putta lite på ena sidan och lite på andra sidan och försöka styra den rätt.
Har ni ökat i defensivt till exempel generellt?
Ja, initialt när jag var själv iväg i svenska fjällen får man tillägga då på sportlovet, och det är klart att det som vi såg då var ju en ganska bred unison nedgång. Ja. Många aktier gick ner lika mycket. Det kändes som det var terminsförsäljningar, vilket det verkade ha varit också. Så det är klart, ett sånt läge när svenska, men att ta ett bolag som Ambea, Academedia, deras resultaträkningar kommer se ganska lika ut. De kommer inte behöva ut och vinstvarna direkt. Det är klart, när de går ner lika mycket som andra aktier, då kan man tycka kanske att de rätt billiga ut och kan bekväma ha. Så det är ett exempel. Det är löpande. Vi letar ju, som jag brukar säga, andra derivater, alltså förändringar i bolagen. Det gör vi jämnt. Dels på bolagsnivå, men även på makronivå. Nu är det corona naturligtvis. Vi tittar förändringar och vilka länder utvecklas sämst eller bäst.
Du pratade lite, vi började lite grann om hur ni själva agerar, hur ni jobbar. Men jag tänker också, någonting som är väldigt noterbart under den här tiden, det är ju faktiskt att enskilda bolagsnyheter som inte är kopplade till det här, eller makrostatistik för den delen, får ju ingen som helst uppmärksamhet nu, nästan.
Nej, i sådana här perioder att gå och träffa, vi träffar i princip inga analytiker just nu då, för de vet ju inte mer än vi, visst, de kan ha pratat med bolagen och den informationen är intressant att höra, men precis, det är någonting, det är mycket psykologi i marknaden. Mycket best guess någonstans, vilka bolag drabbas mer eller mindre. Så att vi försöker i den här globala miljön som jag nämnde tidigare som vi sitter i, så får vi väldigt mycket information tillsammans som vi kan bearbeta. Och det gäller att hålla lugnet också och inte förhasta sig och göra någonting utan försöka reda ut.
När man ser skärmar nu så helt plötsligt någon bank har höjt rekommendationen till behåll i något bolag. Det känns som...
Ja,
vad ska jag göra med den informationen just nu? För nu är det så mycket annat där.
Nej, alltså den typen, vi såg att aktierekommendationer hade ganska stor inverkan i början på året, januari. Då var fortfarande riskviljan stor, börsen hade gått ganska mycket men sökte nya idéer. Då fick det stor attention. Idag får du liksom ingen attention.
Det märker vi även här. Ja. Tidigare så var det ju väldigt tydligt att rubriker med aktietips och sånt där, det var ju det som gick... bäst.
Ja. Nej, så då måste vi anpassa oss också efter det och försöka. Så att jag lyssnar mycket mer på strateger och den typen, både svenska och internationella som kommer med liksom pusselbitar i det strategiska pusslet. För att det är inte Handelsbankens småbolagsfond som kommer vända börsen, utan det är ju, för vi har ju de pengarna vi har plus minus flödena, utan det stora slaget blir ju de som verkligen kan omallokera pengar. Från räntor till aktier till exempel, eller från andra tillgångar. När de väljer att liksom blåsa, när de tycker att nu har vi saker och ting under kontroll, vi vet ju ungefär vad det här kommer kosta, åtgärderna är på plats. Då kan den typen av omallokering är väldigt intressanta. Och det får man ju också försöka lyssna sig till när det kommer då. Det är också så att liksom hela världens pensionssystem är ju mer eller mindre underfinansierade. Så alla söker avkastning. När räntorna är så låga som de är nu så tvingas de ju till räntemedel. Sen finns det tekniska faktorer varför de har sålt ändå. För att volatiliteten har varit för hög och sådana saker som är kanske svårt att greppa. Men när vi reder ut det här så kommer nog aktier...
Så viktigt att hålla koll på flödena.
Ja, det är det ju naturligtvis. Ja. Och
det är ju alltid i sig, men nu känns det som...
Jag menar, vi i den position som vi sitter så får vi ju, vi ser ju i princip, alltså de stora flödena, det stora köpintressen, det säljintressen, blockaffärer, det, vi ser ju i princip allt som är marknaden. Så då kan vi ju också, utifrån det är också en signal till oss, vilka typer av aktier köps och säljs.
Är det mycket blockaffärer just nu? Mer än vanligt, eller?
Ja, kanske.
Kanske?
Ja. Säga.
Om vi tar och blickar lite framåt då, det är ju som sagt jättesvårt att sia om var det här kommer sluta, men om vi tittar på det som vi har närmast oss, det är ju faktiskt en Q1. Det känns ju som den är helt förlorad.
Ja, alltså
generellt sett.
Ja, många bolag kommer ju tjäna bra med pengar då, Q1 och sen så, men absolut, det är inte det viktigaste om det blir 2% bättre eller sämre. Nej. Än förväntat.
Man kommer bara leta corona-uttalanden.
Man kommer ju leta, titta mycket på framtida eller sen vad man säger om framtiden, någon form av framtida guidance. Man kan också liksom, som jag var inne på tidigare, vad har man exponering mot och inte, vad ligger fabriken någonstans, hur ser försörjningen ut, hur ser efterfrågan ut och vad gör man för åtgärder, vilka åtgärder kan man göra om man nu behöver dra ner på produktion och friställa folk eller vad man nu gör för någonting. Så det där blir jättespännande naturligtvis.
Är du förvånad över att det inte är fler bolag som har vinstvarnat?
Nah, jag tycker många har varit ute och uttalat sig. Jag tror inte det är så lätt för så många att greppa allting.
Det har gått otroligt fort
också. Det har gått fort. Jag tror januari, februari var nog okej för de flesta. Och sen så mars är ju lite för tidigt att säga.
Men det är väl rimligt att åtminstone anta just nu att det här kommer få stor effekt även på andra kvartalet givetvis.
Ja, absolut. Ja. Det är nog där vi ser effekten där, mest faktiskt i de flesta bolagen. Men sen är det som jag, i den här världen och aktiemarknaden, jag brukar säga när det kommer sådana här plötsliga chocker, vad det nu är för någonting, så brukar jag säga att det är en liten kork. Om man tänker sig en kork man drar ner vattnet. Mm. När corona först kom så då var det en kork vi drar ner och vi vet inte. Vid något tillfälle, när vi drar ner den tillräckligt långt så kommer den flyta upp. Mm. Så när vi har facit och flyter den upp, då är inte det någon större risk längre. Och du frågar hur fort det är och då drar man ner riskpremien. Nu kommer ju en andra kork här, eller en risk, eller en svart svan. Det var ju naturligtvis oljebråket då.
Just det.
Som man också kan filosofera kring varför man gör detta nu och hur kommer det sig att man liksom hellre tar 30% ner på oljeproduktion. Priser, kortsiktigt det är ingen logik, men det är klart att saudierna då som har 50 års lager i backen börjar inse nu att den här förändringen, nu går efterfrågan ner och förändringen bort från olja går ganska fort och de sista åren kanske det finns noll efterfrågan för deras olja. Det är väl bättre att få ut så mycket olja man kan nu då. Vem vet? Och så är det politik kring det där. Men det blev ju inte bättre att det kommer in i spel.
Nej, det var ju en...
Så där har vi en kork till som är ganska långt ner.
Ja.
Den tredje korken just nu, det är alla de här åtgärder som görs finanspolitiskt och penningpolitiskt och vilka effekter de får. Så vi har ju ganska många korkar som är spända eller bågar som är spända. Och det är klart att när vi får lite mer facit vad det innebär det här, då har vi alltså man pratar nu, ska det bli en V-formation eller en U-formation eller någon form av L-formation i det här, men det finns risk att det kan liksom det kan bli all in liksom en vacker dag.
Ja, väldigt spännande. Men vad säger du? Du har ju dialog med många bolag. Vad får du för känsla när du pratar med dem? Hur stor störning är det här för bolagen?
Nej, men det är allt från början. Så det var ju så när helårsrapporterna kom, då var det mycket diskussion kring Kina och de som hade exponeringen. Liksom, ja, Trelleborg då, 8 fabriker tror jag det var 7 var igång och så vidare. Och vi har ju fått löpande signaler kring liksom, hur går. Och H&M har stängt ett visst antal butiker och nu hur många de har öppnat igen.
Intrum var ute igår och sa att det var i princip stopp.
Nu kommer det kring Italien, precis. Ja,
Italien, ja.
Och så vidare. Så att, nej men alla är väl liksom ödmjuka, försöker klara så att man kan hålla sin verksamhet igång åtminstone om man nu ska jobba hemma eller Det har jag förstått i Kina vad gäller produktion. Man kan fundera kring produktion. I Kina har man ju infört, man kör mer eller mindre celler då. Så att i produktionen att man har grupper som är isolerade från varandra. Så att nu går det här skiftet på i den här maskinen. Då det är en cell på 10 personer som sköter det här. Och de har ingen kontakt med någon annan. Utan skulle någon bli sjuk så lyfter man bort den cellen och ersätter. Så man försöker verkligen undvika att folk träffas där då, men ändå hålla saker
och det märker
igång.
Vi börjar vi märka även i Stockholm.
Exakt.
Där vi befinner oss att det är människor, allt fler skickas hem av säkerhetsskäl. Har hört några idag bara.
Ta bankerna, vi är ju liksom en samhällsfunktion där vi jobbar på. Det är klart att vi måste säkerställa att vi kan ha banken öppen igång.
Mm.
Om det nu är det vi håller på med så är det ju trading och förvaltning. Jag kan ju förvalta hemifrån via en dator, det går ju. Absolut.
Ja, det kommer vi få se mer av. Men du var inne på det lite grann med hur marknaden har initialt körde ner allting. Om jag tog ut en graf på sen, jag tror det är 20 februari, jag tror att dagen efter det började väl packa neråt. Och då tog jag ut en graf på OMXS30 mot Carnegie småbolag och Carnegie fastigheter som är liksom vinnarsektorn. De har gått nästan exakt ner lika mycket.
Ja.
Det har liksom varit man har varit urskiljningslös i den här i marknaden. Borde inte marknaden så småningom börja skilja agnen från vetet?
Absolut, det kommer den göra.
Den har gjort det till viss del om man säger, men i vissa fall. Men inte sådär jättetydligt tycker
Nej.
Jag då.
Nej, men det kommer den göra. Det är klart, det är lite som jag, liksom, vilka typer av aktier vill jag egentligen äga nu? Ja, det är sådana som har ganska förutsägbara vinster och där liksom effekten egentligen av corona är inte så stor. Men vi har ju mycket spelbolag, nu har vi inte spel om pengar, utan det är vi pratar Embracer, Stillfront, Paradox. Det är väl rimligt att anta att många spelar på som vanligt.
Ja, det finns.
Vi ser ju statistik från Kina att det har ökat till och med. Så att, och de, i det här fallet så har ju två av dem gjort två jätteintressanta affärer som där aktierna först gick upp och sen har det fallit tillbaka lite grann som allt annat. Och det är mycket nya spel som kommer ut och sådär. Så att det är en sektor som känns ganska bekväm.
För det var lite grann sådär att du äger både såväl Paradox, Embracer och Stillfront.
Exakt.
För det var ju en teori från början var ju att många av de här aktierna som har en relativt sett liten exponering mot det här kan till och med gynnas om man ska vara cynisk.
Ja, den ena stöd, den andra stöd lite grann. Det är klart att Getingen väl också en sån som kortsiktigt kanske kan få lite.
Men det var ju många som misstänkte att de inte ner så mycket. Dels att psykologi, men också att det är många som täcker förluster och så vidare.
Ja.
Tror du det finns någonting, ligger någonting i det? Att man tar vinnaraktier och säljer ut liksom?
Ja, jag tror det är ett större beteende kanske bland privatpersoner än bland fondförvaltare faktiskt.
Vi såg ju även det till exempel Evolution Gaming som jag vet. Den har ni va? Eller?
Nej, den får vi inte äga.
Den får ni inte äga, Nej. Men det är väldigt många som gillar den och den har haft en fantastisk utveckling. Ja. Den var ju också från början ner väldigt mycket, men den är fortfarande ner givetvis. Mm. Men nu har den börjat klara sig relativt sett bättre. Och det är lite det du räknar med i många av de här. Den typen av aktier som inte är beroende av supply chains eller om man sitter i karantän eller inte.
Ja. Men när jag tar Evolution då, om man bara ska säga något ord om dem så är det ju klart att det är ju lite att spela på fotbollsmatch idag är kanske inte lika kul när det är tomma läktare.
Jag såg på TV igår, det var som en träningsmatch.
Ja, men de hade ju satt på någon publik i högtalarna för att skapa någon form av stämning. Så då kan man tänka sig Evolution att den här typen av bordspel då.
Ja, nu pratas det om att för bettingbolagen nu ska eventuellt EM då som jag tror ska spelas över 12 länder. Ja, det låter ju det där helt omöjligt att få det till det om det inte händer någonting dramatiskt antal smittade. Men vi får se vad som händer med Allsvenskan om den skjuts upp och så vidare. Så att, ja, men det där är klart att det kan påverka. Men samtidigt å andra sidan så har vi då ICA Axfood som har gått klart mycket bättre, va?
Ja.
Essity har gått väldigt bra.
Ja.
Eller väldigt bra, ska jag säga. Relativt mycket.
Ja, men det är en naturlig aktie att köpa. Det är ju liksom, efterfrågan på mat går inte ner, snarare tvärtom. Alltså, de kommer ju ha fin statistik. Det bunkras lite här och var. Nu behövs det inte, vet jag
inte. Och det är det sista man drar ner på liksom.
Ja, lite så. Och sen har vi också, dessutom kommer de ju från en ganska dålig höst. Alltså kursmässigt, flera av de här aktierna där de toppade någon gång efter sommaren och sen har haft en utförsbacke. Så det är lite
men lättare. Ganska höga värderingar på ICA-aktier.
Ja, det är det. Och i förlängningen så kan man ju fundera på, de har ju flera av dem rätt stora investeringar framför sig. Inte minst Axfood med olika lager som ska byggas och sådana här.
Vill aktier du äger?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Sen kan man ju också fundera i förlängning. Det är ju också en sån här sak. Okej, men det kanske är skönt att sova med ICA Axfood just nu. Men låt oss leka med tanken att saker och ting, vi får lite mer kontroll på det hela. Oron kanske minskar, vi vet lite mer vad priset blir. Vi har alla de här stimulanserna. Om 3 månader, om det börjar vända upp, är det ICA som går bäst då? Det kanske det inte är, va? Utan då är det andra aktier. Så nu har ju mycket annat fått stryk, så att vi måste ju också fundera på lite de här safe haven-aktierna. Hur mycket ska vi ha liksom?
Vad händer?
Och vilket tillfälle ska vi kanske växla över till lite mer?
För vi vet ju att en dag kommer vi vakna upp och då har oron släppt. Sen den är om 2 veckor eller om 2 år.
Timingen är ju som vanligt, den är ju extremt svår att pricka rätt allting. Men så att man får väl någonstans börja lite försiktigt då och flytta.
Vad säger du? På andra sidan har vi de som verkligen gått dåligt. Det är ju de naturliga. Det är ju liksom flygbolagen. Men Scandic, Pandox, den här typen av som har hotellexponering. Vad säger du? Är det någonting ni skulle kunna teoretiskt våga plocka upp i en sån här?
Nej, jag tror det är för tidigt.
Du tror det är för tidigt?
Absolut. Nu finns det inte så mycket att investera i Sverige. Men jag tror att vi... Att bokningarna på Scandic i Sverige var ner, var det 15-20% hittills i mars. Jag tror att vi kommer nog se värre siffror än det innan det är över.
Mm.
faktiskt.
För, det kan...
för där är det också någonting det här jag var inne på inledningen. Liksom, vilken värld kommer vi ut i efter det här? Jag tror att resandet, staycation kommer nog vara ganska trevligt. Alltså att man semestrar i Sverige eller sitt eget land närmsta tiden. Okej, det finns ju hotellbehov då. Men resandet, och jag menar, alla hos oss har lärt sig Skype in i det minsta detalj. Så nu kan vi hantera det väldigt bra. Och det kommer vi ändå använda oss av mer framöver.
Och det är samma sak med kryssningsfartyg. Att även om den här smittan börjar avta imorgon, så tror jag att människor kommer dra sig ett tag innan de bokar upp den där kryssningsresan.
Ja, sen så småningom har vi glömt bort corona, och då är man väl igång igen kanske.
Vad skulle du annars säga? Exempel på aktier som, du har ju nämnt några som är stora innehav, men som du tycker ändå liksom att, ja men visst, det är skakigt nu och vi kommer säkert få en del minustal, men som du ändå får the long run, det här är bra aktier att sitta i.
Ja, jag en aktie som har varit mycket diskussion i sista dagen här, det är ju Intrum Justitia naturligtvis.
Ja, de var ute igår.
Jag får ju kommentera det, det är ett stort innehav som vi har då. Och de var ute igår och highlightade lite grann exponering. Och det är klart att Intrum Justitia har ju tyvärr, så fort det är någon nyhet kring Italien, positiv som negativ, om italienska fotbollslandslaget förlorar match, liksom, då ska man handla Intrum på den nyheten. Så att de är ju väldigt förknippade. Och nu gick ju bolaget ut och sa att ja, men de har knappt 10% av de anställda är där. Man har ju en del portföljer, man har ju samarbete med en stor italiensk bank. Men 4% av cash EBIT kommer därifrån. Det förväntas förvisso i normal värde att bli större i år. Så det är klart att att handla ner aktien kanske 30-40% som man gjort här, det kanske är lite att ta i då. Sen är ju bolaget hårt skuldsatt förvisso, men där... Därför man vill också, bolaget tackar nog sin lyckliga stjärna nu, att man förhandlade ju om i princip hela skuldsidan förra året och har liksom förlängt på olika löptider. Och tittar man de förfall som ligger närmaste åren, så är det ju, drar man ner på skuldköpen, så har man ju kassaflöde som täcker för bara att betala av dem rakt ut. Så man, även om kreditspreada och sådana där ökar på deras bond, som man säger så, marknad, så krass så påverkar det inte liksom kassaflödet för bolaget just nu då. Skulle det vara jobbigt om något år eller två så för dem då tror jag vi har helt rätt så många andra problem också i samhället som drabbat många andra bolag.
Det är ju lätt att bunta ihop de här så kallade nischbankerna eller finansbolagen, vilket man gör lite slarvigt ibland. Men det är som du säger, det är mycket diskussion kring de här bolagen. Vi såg innan den här krisen ganska stora kreditförluster i Collector och vad var det, Klarna tror jag också.
Ja, absolut.
På något sätt att det är det man nu highlightar, att riskerna är stora i en sån här, dels för att de är exponerade mot ett visst land, men det kanske är så att konsumenten kommer ändra sitt beteende. En del har tjänat ganska mycket pengar på lån till resor och så vidare. Så att, är det rätt att de ändå handlas ner mer än börsen, tycker du, rent generellt?
Ja, innan krisen så tyckte jag det också, att de skulle handlas betydligt lägre, för att vi såg ju varför de tog kreditförluster. Det var ju delvis regleringar har ändrats, inte minst i Norge, som har drabbat både Collector och Resurs, och även de norska motsvarande bolagen. Och det finns en viss skepticism där, naturligtvis, att Collector hade ju en redovisning som visade sig vara lite för optimistisk då, och tog tag i det nu då. Sen får vi se. Jag tror att behovet av dem kommer finnas framöver fortsatt. Att folk, det är ganska enkelt, snabbt, höga räntor, men oftast betalar man kanske av det ganska snabbt. Vi får se. Klarnas modell är ju, men det är ju för att facilitera köp via nätet. Det kommer fortsätta. Sen kan man tycka någonstans, jag som kommer från en bank som sätter kundnöjdhet väldigt högt, alltså prio ett i princip, där vi har liksom väldigt goda erfarenheter av att nöjda kunder är bra kunder och stannar, så kanske Klarna har egentligen något andra hållet, att de har ju, som det ser ut nu då, i alla fall flest klagomål och så vidare. Så det är ju en affärsmodell som är totalt tvärtom då. Så att vi får se hur den håller då, eller om det utvecklas framgent.
En annan iakttagelse jag gjorde, åtminstone i början av det här raset, det var faktiskt att aktier med en viss hållbarhetsprofil klarar sig relativt sett bättre. Nu vet jag inte uppdaterat hur det går, för exempel. Du och jag har ju pratat Nibe förut.
Jo, men den har väl stått sig bättre, absolut. De har ju varit, Gert Erik har varit ute och uttalat sig att det mesta allting
det rullar lite
på som vanligt. Och jag tror ärligt talat att nu har ju fokus kring hållbarhet och miljö och sånt där inte hamnat. Det hamnar inte så högt upp just nu då. Men förhoppningsvis, för vi får väl hoppas att det här reder ut sig och sådär. Då kommer ju den här frågan vara ganska högt upp på agendan igen till hösten kanske. Och då kommer de här bolagen igen då få kapital. Man köper aktier helt enkelt. Vi får se. Vi, som jag har nämnt i tidigare sammanhang så har ju, vi lägger mycket tid på att träffa ny energibolag, om det nu är producent av någonting, någon lagra energi på något sätt eller överföra eller vad det nu kan vara för någonting. Vi har hittills inte nappat direkt på något. Vi tycker okay. att det har varit en liten hype i många av de här bolagen. Många av de här bolagen har fått miljardvärderingar utan att de egentligen har så mycket sales. Och i princip alla är i behov av kapital framöver, så det ska ju i sig bli intressant i den här marknaden då. Så vi har inte känt att det har varit, risk-reward har varit väldigt dåligt. Då. Sen tycker vi att vissa bolag har fantastiska idéer och det kan säkert bli någonting på sikt, men då vill vi hoppa in på en helt annan risknivå. Och i många fall så har jag sagt att att hoppa in nu på bolagsvärderingar på 400-500 miljoner, kanske en miljard, det är en stor risk för oss, utan det är bättre att vänta lite grann och hoppa in på en annan. Låt oss säga att bolaget får livskraft, får kunder, försäljning och värdet är 2 miljarder. Att de då behöver pengar, då kommer vi in på en helt annan risknivå och kan göra en fantastisk resa ändå.
Räknar du med att det kommer bli svårare att få tillgång till kapital?
Nästan. Ja, absolut. Om jag bara tar mitt eget beteende. Jag är inte så där jätteöppen för att investera i nya bolag nu, okay. utan jag håller mig till dem som jag gillar. Lite naturligt så att jag gör. Så att börsnoteringar, det finns ju några bolag som är på gång till börsen. Jag tror det blir ganska svårt faktiskt att få upp något stort intresse i korta perspektiv.
Fokus på annat just nu.
Fokus på annat och det är ju alltid en risk att investera i ett nytt bolag som man inte känner så väl. Och då kan det vara bekvämare när alla priserna har gått ner 15-20-25% eller vad det kan vara, så är det ju bättre att köpa det som vi tycker. Och det är lite så vi jobbar nu också, att liksom, vi tittar igenom portföljerna och vi lekt med tanken, låt oss säga att vi bara hade en påse pengar och vi skulle investera på nytt. Vilka aktier skulle vi tagit då? Liksom ut, både kortsiktigt och lite längre perspektiv. Så att, och då har vi ju ett gäng aktier i portföljen som vi kanske inte så där tycker att vi måste ha. Va? Utan det är bättre att satsa pengarna på de som vi verkligen tror blir långsiktiga vinnare.
Ja, spännande tider. Onekligen. Och vi får se hur det här slutar. Det lär inte ordna upp sig imorgon i varje fall.
Det har ju dykt upp ett antal svarta svanar, men det kan ju dyka upp ett par vita också.
Och vi vet att det gör det alltid vid något tillfälle, och vi brukar komma ur det på något sätt.
Ja, vi i världen överlever det här också, vi kommer lära oss någonting och beteende förändrar sig så där, och aktiemarknaden kommer finnas kvar. Behöver man inte pengarna i nästa vecka liksom, så tycker jag att man ska vara ganska kylig.
Man ska inte in och fyndköpa dippen.
Ja, det kan man väl göra här och var. Men jag tror att det kommer vara fortsatt hög volatilitet flera veckor framöver. Just av det skälet att den här coronaskräcken har inte nått hela världen, om man säger så. Det finns några marknader kvar som behöver...
Och så har vi räntemarknaden och oljemarknaden. Och det är många korkar som ligger och flyter under ytan.
Ja, lite så. Va? Och dras ner och dras ner. Och, det är för tidigt att säga att de ska flyta upp snabbt. Då.
Christian Brunlid, tusen tack för att du tog dig tid. Jag vet att ni har mycket att göra. Hoppas du får en fortsatt bra vecka. Att du håller dig hälsosam.
Tack detsamma, Jesper.
Tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Hej.